Kära dagbok. Allt är upp och ner och framåt och bakåt samtidigt. Jag har svårt att fokusera och känner ett tryck över bröstet varje gång Carlo ringer. Har det hänt något? Jag vet att jag borde foka på att träna och tänka på annat, men det är så himla svårt. Det slutar med att jag begraver mig i jobb istället. Tackar jag till typ allt för att slippa tänka på just det här.
Avsnitt 129 av podden Jag vill ha barn. Hej Jona!
Hej Silla!
Jag kom av med lite hur jag skulle göra introt när det var du som läste en så berörande dagbok.
Du vill inte sjunga?
Tydligen inte.
Men oj.
Hopp och förtvivlan. Mm. Vet du när vad som hade varit liksom i vilket skeende det var?
Ja, nej men alltså... Det som jag har sagt tidigare, allting bakas ihop till en enda sörja.
Mm.
Men just det här tillfället, då hade vi precis fått att ett litet embryo hade fest. Och just den här känslan av att du kan ju inte vara säker på någonting.
Nej.
Och varje gång telefonen ringer så kan det vara ett fruktansvärt besked. Och då är jag ändå liksom jag inser ju samtidigt att jag är ett steg bort. Jag vet ju hur Caro har beskrivit liksom varje gång hon gick på toaletten och vara rädd för att se blodtrosan. Så den direkta skräcken har ju inte jag. Jag har ju sitter ju bara ett steg bort och väntar på telefonsamtal liksom. Men problemet var ju att vi ringde varandra hela tiden.
Mm.
Och gör väl det typ fortfarande. Mm. Jag tror jag har liksom en roman av textmeddelanden.
Det skulle vara väldigt kul om ni skrev en bok.
Ja.
Med alla era sms.
Ja, alla sms.
Ja, det skulle bli en bok.
Ja. Ja, det skulle bli en bok. Men det är också väldigt mycket bilder. När de var små så skickade vi bilder på hur bajset såg ut och sådär. Det är mest roligt för oss. Nej, men det är högt och lågt. Det är verkligen högt och lågt.
Mm.
Nej, men jag förstår att du dras tillbaka. Och jag blev ju också, när jag läste upp den här, så drog jag också tillbaka till den här känslan av att när som helst kan katastrofen falla över dig.
Mm. Jag känner sånt systerskap med Carro också när du berättar om det där med rädslan för att gå på toaletten. Liksom. Mm. Tänk hur många som just nu över hela världen lever med den. Att inte våga gå och kissa. Liksom.
Mm. Nej, men
det är så galet.
Ja, det är galet. Och jag tänker också på hur jag själv tänkte. Liksom, att jag vet att jag borde göra de här sakerna, 1, 2, 3, 4 som är bra för mig.
Mm.
Men jag kan liksom inte ta mig an att göra det. Så jag bara hittar snabbaste, lättaste utvägen och begraver mig, säger jag till typ allt på jobbet istället.
Mm. Det gjorde jag ju förr i tiden också. Gud vad jag var bra att säga.
Ja men absolut, jag kan åka till London.
Ja.
Inga problem.
Mm.
Ja, då. Nej men jag kan göra det där. Ja, då. Inga problem. Allt för att slippa tänka.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Glöm den där dagboken för en sekund då, Silla. Hur mår du?
Men jag mår bra. Jag tycker ju hösten när det blir så här mörkt är lite jobbigt.
Mm.
Och då tycker jag ändå inledningen av december och advent och sådär är lite en vändning.
Aha, till det bättre?
Ja.
Aha.
Nej, det tyckte inte du.
Nej.
Jo, men att man får mycket tända ljus och att det ska så här, man ska liksom man kommer umgås. Jag är ju väldigt förtjust i alla saker som man gör typ på julen, eller man gör. Jag tycker om att lägga pussel och spela spel och äta god mat och liksom. Så nu har jag gått in i någon så här ny förväntan. Sen så gillar jag ju verkligen inte liksom det kommersiella och paket och hetsa, det ska vara på ett visst sätt och så där. Det känner jag, men det har jag lagt ner för många många år sedan.
Skönt.
Jag firade inte jul i några år.
Mm, inte alls?
Och, nej, för att jag var själv liksom.
Mm.
Och då så gjorde jag istället som en av mina absolut bästa vänner har lärt mig en otroligt bra strategi för hur man tar sig igenom jobbiga dagar. Sillas Day of Fun hade jag alltid på julafton. Och det innebar först en promenad med min bästis på morgonen. Sen åka och köpa sjukt god mat. Alltså vi pratar liksom skaldjur och lyxigt liksom. Och allt det andra som man inte får äta. Hyra film var det ju då. Det här är ju länge sedan. Och sen liksom badade jag badkar, lyssnade på musik och så kollade jag på typ en, två filmer. Det var liksom nästan också lite före alla serier och så. Och så slutade det nästan alltid med att min telefon gick så varm för att alla andra hade så jobbiga julaftnar.
Ta mig härifrån.
Ja, typ. Så folk ringde liksom. Jag satt och skypade med folk över hela världen som bara, åh, det är så deppigt. Jag bara, åh, jag har det så bra. Så att då liksom, ja, jag tog på något sätt bort det där kravet på julen.
Gud vad härligt.
Men det är ju ett jättebra sätt att ta sig igenom andra jobbiga dagar.
Ja, och
alla har ju så olika saker som man tycker är jobbigt.
Jag hade också en sån där målbild innan jag fick barn och inte visste om jag skulle få barn. Så tänkte jag att okej, för julen är ju, ja, men det är ju familjehögtid liksom. Och tänkte jag, men okej, men vad gör man då istället? Vad skulle en sån här fun day vara för mig? Och då det jag verkligen kunde längta efter att kunna få genomföra, det var att bara gå med min partner till Grand Hotel och sitta och käka en urgod middag på Grand.
Bara i Cadierbaren eller i restaurangen?
I restaurangen.
I restaurangen, oj, oj,
jag har aldrig varit där, men...
De har ju faktiskt, nu spårar vi ur helt, men apropå skaldjur så har ju de varje år en månad av så här skaldjursbuffé. Som är liksom inte så billig, men man får äta hur mycket man vill.
Buffé, love it.
Den är inte tråkig kanske.
Fast det lär ju inte hända under den här coronatiden.
Nej. Det här, nu pratar vi om svunnen tid.
Men det kanske kommer tillbaka.
Låt oss hoppas.
Ja, jag hoppas.
Jag tänker också att vi ska återkomma när julen närmar sig lite till att prata just om hur jobbigt det är med jul och sådana typer av högtider när man lever med ofrivillig barnlöshet eftersom det är så förknippat med barn och familjeliv. Det finns ju tidigare år avsnitt om det. Men det tycker jag vi kan återkomma till. Idag, Jonas, ska vi ju prata lite om vad det finns för risker med de olika typer av familjebildningar som vi lever i. Alltså, du lever i ett medföräldraskap och jag lever som självstående. Och det finns ju andra typer av icke-normativa familjer. Och också så är det ju icke-normativt att ha kommit till med hjälp av någon form av fertilitetsbehandling eller
just det.
IVF eller någon typ av donation eller... Vi pratar ju om olika saker här som innebär att ett barn har kommit till på ett icke-normativt sätt.
Och riskerna med det.
Ja, så vi tänkte gå in på riskerna med det för att vi har fått lite olika frågor kring det.
Problemet är att det inte finns några tydliga svar.
Nej, exakt. Det finns inget facit på det här.
Nej.
Men det är väl egentligen det här typ den största risken. Alltså att, och det tycker jag var så tydligt när Gunilla har varit här, som ju är den som är mest insatt i all forskning kring de här, att vi vet ju liksom inte. Det här är för ungt utifrån ett världsperspektiv. Liksom. Att det finns inga tillräckligt långa och tydliga forskningar gjorda för att veta vad det blir för konsekvenser och alltså då vad det finns för risker för barnen som blir till på de här olika sätten. Så att vi får, och jag tänker Gunilla pratar om det så bra också, hur man ska förhålla sig till det. Liksom. Det är inte så att man bara därför ska förbjuda det, utan man måste ju hänga med i hur livet funkar. Och det vill ju vi också göra. Men med utifrån allt vi kan numera och våra egna erfarenheter så kan vi ändå sätta på kartan vad man liksom ska tänka på.
Ja, nej men det är jättebra. Jag tänker att det första jag kommer att tänka på det är ju att till exempel som medföräldraskap som jag
har. Vi börjar
har,
där.
Vi börjar där. Där är det ju en, vi pratar ju om en relation som du har med en annan människa. Och den enda skillnaden egentligen det är ju att inte du är partner med den personen. Utan det är en vän till dig. Och jag menar på något vis känns det som att många av de saker som jag tänker på spelar ju egentligen inte någon roll om det är med en partner som du lever tillsammans med, eller om det är en person som är din vän som du väljer att skaffa barn med. Därför att det är liksom fundamentala grundpremisser, om du vill, som ändå är, som jag tänker skulle kunna vara detsamma, fast ändå på ett litet annat sätt. Men det första jag tänker på, alltså den första risken någonstans, och det som egentligen alla mina punkter kommer att handla om, det är tillit.
Ja.
Alltså, kan du lita på den personen som du bestämmer dig att försöka skaffa barn med? Och jag menar, det som vi har sagt många gånger, att göra de här processerna, det är ju som livet självt. Vi måste hela tiden fatta massa beslut, och vi har inget facit. Vi vet inte vad som är rätt. Det enda vi kan göra, det är att ta reda på så mycket vi någonsin kan om den andra personen. Och sen göra en typ sammanfattande bedömning. Alltså, hur troligt är det att den här personen kommer vara det här som den utger sig för att vara även i framtiden. Men det är ju ingen människa som kan säga att ja, men så kommer det vara. Så som jag
tror du
är
att det är viktigt liksom att om man ska gå in i ett medföräldraskap, att det är någon man har känt länge?
Jag tror att chansen ökar om du har känt varandra länge, att det ska bli bra. För då har du ju tidsaspekten av hur den här personen har utvecklats över tid. Och du har ju ett större spektra att ta information ifrån. Så definitivt, det tror jag. Alltså, ju bättre du känner en annan människa, desto bättre är det.
Det finns ju någonting i det här med de som blir hopparade, hitta varandra eller blir hopparade av någon annan eller sådär. Så blir det ju precis som ingången av en kärleksrelation, att den första perioden är ju någon form av förälskelsefas, och då ser man ju bara det positiva med den andra personen. Och så blir det ju även i de här situationerna. Så att jag skulle vilja i alla fall lägga in en brasklapp för att liksom tiden nu har man ju en graviditet på sig, men då är det ju för sent att ångra sig. Så att liksom jag tänker att från att man, om man nu är ett arrangerat liksom, att man ska ge det kanske ett år att liksom lära känna varandra. Tyvärr är det ju ibland, finns ju en annan biologisk tidsaspekt som gör att den kanske blir svår. Men om man har möjlighet, så tänker jag att det är liksom viktigt att komma förbi den där förälskelsefasen. Alltså, när man pratar om i parterapi om en kärleksrelation, så pratar man om att man går från en förälskelse till en varaktig relation. Och jag tänker, och det kan man ju också, om man ser tillbaka på sina vänner, liksom, när de blev en varaktig relation. Jag tänker att man ska ha uppnått en varaktig relation med den man ska vara barn med.
Ja, exakt. Det tycker jag är bra sammanfattat. Jag tänker, det som slår an lite i det är ju sättet som Carrie och jag valde att dejta varandra på. Just att lära känna varandras familjer.
Så bra alltså.
För jag tänker att
ni är få... de enda jag har hört som har gjort så.
Är det så?
Ja, alla jag har haft att göra med.
Nej, men jag tänker att du får så mycket information om den personens bakgrund. Alltså, är du tillsammans med någon, då är det naturligt att träffa svärföräldrarna och syskonen och kusinerna och vad det nu må vara. Men det är inte på samma sätt när man är med kompisar.
Nej.
Men det ger väldigt mycket, man får den pusselbiten också liksom. Men det kokar ju ändå ner till att du kan aldrig vara 100% säker. Så jag tror att man måste gå in i hela det här samtalet och processen med vetskapen att du kan aldrig vara 100% säker.
Nej. Och det kan hända saker på vägen, och förutsättningarna kan förändras. Och...
saker ändras, situationer förändras, människor förändras. Ja. Men det tänker jag, det är ju samma sak om du är i en relation.
Ja.
Faktiskt. Så det kokar ju också då tillbaka till tilliten. Liksom. Men så mycket information, och som du sa, att få en varaktig...
Det handlar ju egentligen om tillit. Alltså, har kommit så långt i relationen att man känner att man litar på varandra. Jag tänker liksom också att man har utrymme för att den andra, om det är en man och en kvinna och ingen av dem har en relation. Du hade ju en relation när du gick in med Karo, men liksom att man, vad händer när min medförälder träffar någon? För den personen får ju också en stor del i mitt barns liv. Vad har min medförälder här för förmåga att välja partner? Kommer hon eller han välja en partner som jag kommer också kunna känna tillit till? Liksom?
Ja. Och det är verkligen, det är faktiskt mitt punkt 3 på min lista.
Du har gjort en lista.
Jag har gjort en lista.
Och vi älskar ju listor, Jonas. Ja. Okej, och punkt 1 är tillit.
Punkt 1 är tillit.
Vad är punkt 2?
Aldrig 100% säker.
Nej, just det.
Och punkt 3 är att man ska vara medveten om en risk man tar. Det är att det kommer komma in nya viktiga vuxna i ditt barns liv som inte du har någon kontroll över.
Nej.
Och det kokar ju också tillbaka till ettan, tillit. Mm. Precis som du sa, litar jag på att den personen jag är medförälder med gör bra val? Och det kan du aldrig vara 100% säker på.
Nej.
Men du kan ju ha en tanke och en känsla för det. Jag tänker direkt, liksom, har hon haft, i mitt fall då, har hon haft relationer tidigare? Har hon haft längre relationer tidigare? Mm. Hur har de relationerna varit? Mm. Vad har det varit för typ av personer?
Pratade ni öppet om det? Eller var det liksom ett arbete som du gjorde i det tysta? Nej. Eller liksom?
Nej, men en grundpremiss för hela det här samtalet är ju total öppenhet. Och det som...
Hur lång tid gick det från att ni liksom, att Karo bjöd ut dig på den här middagen när förslaget kom upp,
ja, men,
till att ni började försöka?
Ja, det gick ju väldigt snabbt då, för det här med ett år som du säger.
Ja,
jag blev lite chockad. Jag såg
tveksam ut.
Fast till mitt försvar då kan jag säga att jag hade ju känt Karo i över 10 år.
Ja, exakt.
Jag hade en känsla.
Så ni var ju inte en sån som blev hopparade.
Nej, det var inte. Nej, men det gick ju väldigt snabbt. Det gjorde det.
Men vad är väldigt snabbt då?
Jag tror att det gick kanske på 3 månader.
Ja, men det är ju ändå liksom lite tid.
Ja, absolut. Men jag tror att...
Fast ni var ju i någon förälskelsefas där då när ni började försöka.
Ja, det var vi ju. Och jag kände ju bara det här pir i magen.
Ja, exakt.
Och gud vad spännande. Ja. Och herregud, vilken härlig morsa jag kommer få till mina framtida barn. Ja. Alltså jag verkligen, det här, jag såg bara det positiva.
Ja.
Men det som jag tror är tipset, det är att våga ta fram och ta upp alla de här jobbiga frågorna.
Ja, det gjorde ju ni.
Ja.
Ja. Vad hade du för orosmoln då?
Nej, men till exempel alltså ta upp alla jobbiga frågor som vi har snackat om tidigare här också. Det här med okej, men vad gör vi om det är någonting fel på barnet?
Ja, just det.
Det är liksom den absolut största existentiella frågan. Mm. Och det är inte jag övertygad om att alla pratar om, inte ens i relationer.
Verkligen, tror jag att du har rätt.
Hur vi ser på barnen, fostran, hur vi vill bo. För det är ju ändå någonstans ett commitment man gör som är minst 18 år. Det är ju ett commitment för livet. Men under barndomen så ska man ju ha en delad vårdnad.
Mm, och måste bo på samma ställe.
Exakt. Mm. Nej, men så jag tror att det är liksom en grundpremiss att vara öppen. Mm. Totalt öppen.
Mm.
Och det tjänar man på. Ju tidigare och ju öppnare det är från början, desto mindre liksom,
alltså, överraskningar kommer. Där kan man ju verkligen just i ert fall se liksom, att det fanns bra förutsättningar från början utifrån vilka ni är som personer. Liksom.
Ja, kanske. Men många av de här riskerna kvarstår ju ändå. Liksom.
Mm.
Tilliten, ja, jag litar på henne idag.
Mm.
Men
har det funnits stunder när du inte har gjort det?
Nej, faktiskt inte. Nej. Faktiskt inte. Jag har bara känt mig sjukt lyckligt lottad att jag får ha barn med Karo, faktiskt.
Mm.
Men det tror jag också beror på att vi stöttar varandra.
Ja.
När hon är nere, när hon har problem, då stöttar jag henne i det.
Mm.
Och samma sak händer gentemot mig.
Mm. Ni är också så himla kärleksfulla mot varandra och peppiga mot varandra och sådär, tycker jag.
Ja, kanske. Vi försöker.
Ja, ni är superfina på det, tycker jag. Men, och vad är punkten 4? Hur många punkter är det?
Jag har 7 punkter.
Oj, 4. Mm. Mm.
4 är en risk som jag ser framför mig. Det är ju det här faktum att 50-50 boende. Att barnen, när de är tillräckligt stora, ska ju bo på 2 ställen. Och vad det får för komplikationer.
Mm.
För barnet, först och främst. Där tror jag att riskerna är ganska små. Men däremot för dig själv. Hur klarar du av att vara barnlös under halva tiden? Klarar du det?
Mm.
Kommer du sakna ihjäl dig efter det här barnet som du har kämpat efter att få? Liksom?
Mm.
Och också det här faktum att när barnet är hos den andra så har du ingen kontroll.
Mm.
Så det är både att man måste tänka igenom för sig själv. Okej, stora delar av det här barnets barndom så kommer inte jag vara närvarande och jag kommer inte ha kontroll.
Mm.
Och det är ett faktum.
Mm.
Och det måste man vara väldigt klar över.
Och vad det får för konsekvenser för en själv utifrån vem man är. Liksom.
Exakt. Mm. Sen kan jag ju säga, nu pratar vi om risker. Det finns ju också fördelar med det.
Ja.
Som vi har sagt tidigare.
Verkligen.
Jag tänker att Jag är helt övertygad om att jag blir en bättre förälder de tider jag är med mina barn. Mm. Eftersom jag hinner få ha det där andra livet vid sidan om. Men risken finns ju samtidigt där också. Mm. Att det kan vara sjukt jobbigt.
Ja.
Så det måste du komma till sans med och ja, på något vis landa i, tänker jag. Och sen en punkt som jag har döpt till nummer 5 då.
Mm.
Att det här leva sitt eget liv, det kan du bara glömma.
Ja, just det. Alltså hela vägen ner i liksom kalendrar, vanor, åsikter. Ja.
Nej, men delade almanackor, diskussioner om vad som ska hända över sommaren. Alltså,
vad barnen ska på sig, vad de får göra och inte göra, iPad-regler. Ja. Ja,
du kommer inte få det som du alltid vill. Mm. Så är det bara.
Mm.
Och det kan ju också ses som en risk, liksom, kan jag tänka. Jag menar, man kanske är en person som bara känner att nej, men nu vill jag spontana mig och dra iväg i 2 månader när barnen är små.
Mm.
Till att, nej, men jag vill inte planera julen. Mm. Eller jag vill vänta och se och improvisera sommaren. Liksom. Men det är svårt när du har, det går inte helt enkelt. Så det är bara att
det får man ge upp. Liksom.
Det får man ge upp.
Mm.
Och leva med. Men sen en viktig punkt ändå, min 6:a, det är ju att du är fast geografiskt. Du kan inte flytta på dig. Du kan få världens jobberbjudande någon annanstans.
Mm.
Och i andra sammanhang så hade du bara kunnat, gud vilket roligt äventyr,
vi drar. Mm.
Nej.
Mm.
Och det är ju också en risk liksom, om du har en medförälder som är singel och sen träffar någon, men den personen bor någon annanstans.
Ja.
Då måste man ju det måste man ju snacka om tidigare. Mm. Men du kan ju aldrig vara 100% säker.
Nej.
Så det är också en risk
vi
tar. Och sen min sista punkt, det är liksom extraordinära omständigheter. Och jag tänker att, men nu lever ju vi verkligen i en sådan, i och med den här pandemin.
Mm.
Men när det blir kaos, när det blir kris, hur reagerar vi?
Mm.
Vad gör du när du hamnar i en krissituation?
Mm.
Och det vet man ju inte alltid.
Nej.
Eller det vet man nästan aldrig. Det vet man först när man har varit i den. Mm. Flyr vi? Slåss vi?
Mm.
Blir vi helt stilla? Och det kan ju också vara en, att man helt enkelt reagerar på ett sätt som inte är vad man har kommit överens om.
Mm.
Så det är liksom de risker som jag liksom har på något vis benat ut än så länge.
Mm.
Som måste upp på bordet. Man måste diskutera dem.
Mm.
Man måste komma överens och bestämma.
Mm.
Att, nej, men jag tror att det är så här jag reagerar. Mm. Du kan ju aldrig veta.
Nej.
Men bara det faktum att du tar upp det och diskuterar det och på något vis sätter det på pränt.
Mm.
Det är liksom inget bindande dokument. Du är inte fast. Liksom, du kan göra vad du vill. Vi är alla fria människor. Men allting vi gör kommer få konsekvenser.
Mm.
Men konsekvenserna blir ju så mycket större när man gör det i ett medföräldraskap.
Ja, det är ju för barnet konsekvenserna blir. Liksom. Jag tänker också att det är viktigt att lyfta in liksom i sitt alltså i de här samtalen eller vad man nu ska kalla för.
Mm.
Att man inte kan veta hur man blir som förälder. Och man kan inte veta vad man får för barn.
Nej.
Så allt det där som man har tänkt ut och planerat in innan, det kanske inte kommer gälla.
Nej.
Liksom, jag har ju hur många olika fall som helst som jag har varit inblandad i och försökt hjälpa, där de har haft en så här, de har gjort jättemycket research och de har intervjuat varandra supermycket och de har skrivit ner allting och så här, men det de har skrivit ner är helt orealistiskt. Alltså till exempel hur umgängestiden ska vara liksom, det här liksom, det finns ju någonting i det biologiska i det där liksom, hur det blir för kvinnan att bli gravid, när hon föder, amma, när man ska sluta med det. Man kan liksom inte avtala när en kvinna ska sluta amma.
Nej.
Det måste finnas liksom någon flexibilitet i det där. Och det glömmer du bort nu hur bra du är på det, men att du hade ju någon så här tanke kring de 2 första åren får jag bara, eller hur det var, hur du tänkte. Nej, du tänkte alltid att så här, barnen har 18 år. Liksom.
Ja, nej, men jag tänker att barndomen är under så långt tidsperspektiv.
Det.
Och vad som händer under första
Ja.
12-24 ja. Månaderna. I det långa perspektivet så kommer jag kunna bygga en relation till mina barn mm. oavsett. Mm. Sen naturligtvis kan man ju längta efter sina barn. Men jag tänker att nej, men absolut. Jag tror att för specifik ska man inte vara. Jag tror att det är bra att ta upp specifika saker.
Man måste diskutera dem, men man kan inte liksom fatta beslut som nej. Inte går att ändra om.
Nej, det är klart
om situationen
man inte kan.
Kräver det.
Exakt. Liksom. Men jag tror att om du har en grundpremiss som att okej, vi gör det här och vi ska i allt vi företar oss framåt mm. så ska det vara för vårt barns bästa.
Mm.
Så är det väldigt mycket som förklarar sig redan där.
Ja.
Är det för ditt barns bästa att det barnet inte får träffa sin pappa överhuvudtaget?
Mm.
Nej, det tror jag att båda två skulle kunna komma överens om.
Mm.
Men är det för barnets bästa att det ska bo 50-50 efter 3 veckor?
Mm.
Nej, det kanske inte heller är för barnets bästa.
Mm.
Man får ju hitta liksom sätt att hantera det mm. och vara flexibel. Men samtidigt ha en grundpremiss om att vi gör det här tillsammans och vi vill att det ska bli så bra som möjligt mm. för det här barnet.
Mm.
Sen kan ju jag kanske helt flippa och bli helt galen mm. och göra tokiga saker.
Vad gör man då? Liksom?
Vad gör man då? Mm. Men där finns det ju ingen garanti.
Nej.
Utan då kan man ju på något vis förhoppningsvis ha tillit att du gjorde din research mm. bra från början.
Jag tänker också att det finns någonting i liksom att man måste ha bestämt sig för att man vågar och kan släppa sitt ego.
Mm.
Och det har ju med det här med tilliten att göra, mm. din punkt 1. Liksom. Att om man nu hamnar i en situation så att vi hade betänkt det här från början, nu vill inte den ena det.
Mm.
Och att då så här veta om att det är inte för att den ena vill sätta dit mig, utan det är för att den personen tror det är bäst för barnet. Så mm. kanske vi måste tänka kring det. Liksom.
Mm.
Jag tycker att man kan dra så här paralleller med par som skiljer sig
mm.
och går för mycket upp i sin skilsmässa och glömmer bort sina barn
mm.
och så får ju stora konsekvenser för barnen. Det blir ju samma sak i ett mm. medföräldraskap, att när, om man, det någonting går fel, att man liksom, man bråkar och man hamnar i liksom diskussioner om detaljer och tider och vad det nu är för grejer
mm.
då är det ju ändå lite på allas egon som är inblandade, inte barnets bästa liksom. Jag tycker att tips som jag har fått till mig som jag tycker är bra, det är att i ett medföräldraskap att man ska ge barnen några personer som kan föra deras talan
mm.
även när de är små. Alltså till exempel om man går in i ett medföräldraskap att båda har varsin medlare vars uppgift är att föra barnens talan.
Mm.
Så om det uppstår
bra.
Konflikter, visst är det bra?
Ja.
Så om det uppstår konflikter så kan de två personer som ändå är, som ni har, alltså om du och Karo hade haft så hade du valt en person och Karo valt en person. Mm. Eller om ni hade valt en gemensamt eller
mm.
två gemensamt. Eller ni hade ändå valt personer som ni hade tillit till.
Just det.
Och tillit till deras förmåga för att liksom ha, och de har ju ingen egentligen beslutande rätt.
Mm.
Men de kan ändå liksom sitta ner med er och säga så här, men hörni, det här ni håller på med nu, hur bra mm. blir det
mm.
för barnet? Liksom.
Mm.
Och ändå vara så här en katalysator.
Ja.
Så det inte blir det där men du sa
mm.
och du då.
Ja. Ja, nej, men det är en jättebra idé. Den köper jag helt och fullt. Men sen tror jag liksom ett grundpremiss liksom förutom att du ska våga ha tillit, det är också att du är generös
ja,
mot den andra personen.
Alltså.
Och då menar jag generös i alla aspekter.
Mm.
Alltså både liksom känslomässigt till praktiska saker. Alltså,
och då kommer vi ju också tillbaka till att man måste ha lite koll på sig själv. Veta vad man har för mönster. Veta vad som triggar en.
Ja.
Liksom, så man kan härbärgera det och vara mm. liksom, trygg i sig själv gentemot den andra. Och sådär.
Exakt.
Ja, nu ska vi inte prata om strategierna utan mer bara att vi ville sätta riskerna på bordet.
Mm.
Och det tycker jag vi har gjort.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alltså riskerna med att vara självstående då, om vi ska gå över till det. Det är ju, det är så intressant när du sitter och pratar, för det som är riskerna för dig i ett medföräldraskap är ju det som är positivt i att vara självstående. Alltså att jag kan bo vad jag vill, att jag får ha mitt barn 100% och sådär.
Inte beroende av någon annan människa.
Exakt, exakt, exakt. Men riskerna för mig är ju också, alltså på, nu har inte jag gjort någon lista, men det som ändå kommer högst för mig, det är ju också tillit, men självtillit. För det handlar ju om att man ska liksom våga lita på att man själv klarar allting själv. För till syvende och sist är det ju det handlar om. Sen kan man ju ta hjälp och allt det där. Det handlar ju också om självtillit, att våga vara en person som tar hjälp och veta när det är och så. Så det är väldigt intressant att det blir tillit liksom. Och det tänker jag är överhuvudtaget ingången som förälder, att man ska fundera på sin självtillit liksom.
Ja. Och veta att hur reagerar jag i situationer, när är jag som lugnast, när brusar jag upp, exakt, alltså även sådana där saker.
Exakt. Och sen så blir min nästa poäng väldigt lik din också. Jag tror det var din poäng 3, det här med att andra vuxna kommer vara inblandade. Min punkt det är att man liksom inte kan planera för exakt hur det kommer bli.
Nej.
Alltså det finns ju liksom en väldigt stor mått av ovisshet. Även om jag då har liksom tänkt ut vilka som ska vara mitt stödsystem och vilka som ska vara de andra vuxna och vilka som ska hjälpa till och så. Jag hade ju inte riktigt förstått för det första att mitt barn kommer välja själv. Mycket tidigare än vad jag själv vi hade någon aning om. Alltså att hon gillar vissa personer och gillar inte andra. Jag kan inte bara bestämma vem som ska vara med henne liksom. Utan det, hon är ju jättetydlig med vilka av alla jag hjälper. Och sen också mitt stödsystem, de jag hade tänkt mig, det är också personkemi liksom, vilka hon klickar med och så.
Det är klart.
Och vilka som timingmässigt i livet råkar ha den tiden som jag behöver och så här. Det blev inte alls som jag hade tänkt mig. Som tur var hade jag ju liksom slängt på många i det här systemet. Så att, det, att några har fallit bort här, och några har kommit till har liksom bara blivit bra. Men poängen är att det inte går att planera.
Nej.
Alltså man kan ha en tanke och man kan liksom känna tillit till att det kommer lösa sig. För att man har tänkt till och man har liksom kommit på olika strategier och så. Men det går ju inte att ha en spikrak perfekt plan som sen ska exekveras liksom. Så blir det inte. Så då måste man ändå ha tillit till att man är bra på att hantera saker som bara blir.
Ja, och har du byggt ett nätverk från början och så märker du att nej, men det här funkar inte. Då har du ju erfarenheten av att bygga ett nätverk.
Så kan du göra igen.
Kan du göra det igen.
Bra exempel ur min historia är att jag hade inte överhuvudtaget tänkt på det här med vab.
Nej.
Alltså att jag behöver någon som kan hjälpa mig på dagtid, på arbetstid.
Ja, just det.
För jag kan inte vara hemma och vabba när mina klienter behöver min hjälp. Liksom. Jag behöver att någon annan är med henne. Och normalfallet, de flesta självstående har ju då föräldrar, alltså mormor och morfar, som tar det jobbet.
Just det.
Supertydligt nu i pandemin vad det får för konsekvenser för de som är helt beroende av mormor och morfar som är riskgrupp.
Allt raseras.
Ja. Så att för mig har det ju blivit alltså personer som jag behöver betala. Alltså barnvakter. Det hade jag ju inte planerat på det sättet.
Nej.
Men det har gått bra det med. Men det tog sig några törnar liksom innan jag landade. Och är inte helt hemma i det systemet heller. Alltså vab är ingen kul.
Just,
barnet är ju också sjukt. Så du vill ju egentligen inte lämna barnet.
Nej.
När barnet är sjukt. Du vill ju vara med barnet.
Ja, det är klart. Jag tycker det är en jätteintressant aspekt du tar upp där med att barnet har personlighet. Och den har personlighet från första dagen.
Ja.
Och att det är så tydligt.
Ja.
Sen kan man ju också tänka sig att du har haft tur. Sen har vi fått liv som en härlig liten människa som bara lever sitt liv.
Easy going, ja.
Du kunde ju också hamna i en situation där du fick ett barn som krävde mycket, mycket mer.
Ja, verkligen.
Och så satte dina föräldrabeteenden på väldigt stort test.
Ja.
Och det vet man ju inte innan.
Nej. Det är liksom så här, nu, när jag liksom nu vet hur på många olika sätt hade kunnat bli.
Mm.
Jag hade kanske inte ens kunnat liksom jobba som jag gör. Och.
Nej, det hade mycket väl kunnat vara en konsekvens.
Så att, liksom man måste verkligen vara öppen för att det kan bli på ett helt nytt sätt än vad man har tänkt sig. Det går inte att planera.
Mm.
Och det, jag tyckte du tog upp det så fint också där, om det liksom barnet inte blir frisk. Liksom.
Mm.
Vad gör man då och hur löser man det? Och så här. Och det är som, du kan ju lyfta alla de här frågorna med dig själv, men du kommer antagligen inte komma på alla frågor som finns, för du kan inte förutspå alla och du kan inte heller veta hur det ska lösa sig. Så det igen blir det tillbaka till, är jag en person som klarar av att göra det här själv?
Mm.
Liksom med de resurser och förmågor jag har och den personen jag är, klarar jag att göra själv. Och jag har ju också varit i liksom processen om jag ska vara medförälder eller själv, och var ju väldigt övertygad om att medföräldraskap var min bästa väg.
Mm.
Verkligen.
Mm.
Och såg inga problem med varannan vecka, och jag kommer inga problem att lämna bort mitt barn och sådär.
Mm.
Och är ju nu så otroligt tacksam för att det blev som det blev.
Ja.
Utifrån den jag är som person. För det som är största utmaningar för mig i livet, det är relationer med andra personer på grund av det jag har varit med om. Mm. Och liksom tillit till andra är min absolut svagaste förmåga.
Mm.
Så om med det är så här i facit i hand, så är ju inte medföräldraskap någonting för mig.
Mm.
Däremot är jag ju bra på att styra upp saker, jag är bra på att ta hjälp, jag är bra på att skaffa mig resurser liksom. Mm. Men då liksom där är självtilliten som är det viktigaste.
Men när du tänkte i de banorna om medföräldraskap, var du liksom på väg att liksom testa dig fram?
Ja, jag har ju varit inblandad i några medföräldraskap som jag inte pratar om i podden med respekt för dem. Men som kom långt.
Mm.
Och det slutade så här i efterhand, så handlade ju det om att jag inte vågade lita på dem.
Mm.
Så jag blev arg eller liksom hamnade på dåliga ställen och sa då taskiga saker och liksom så.
Mm.
Så att det, verkligen är det ju så att det är supertydligt. Då skyllde jag ju på dem och tyckte de var dumma i huvudet. Eller det tyckte jag inte. Men jag kunde bli arg och liksom, jag kände mig sviken och så. Men om vi går tillbaka till, så handlar det ju om att jag inte vågade lita på dem när det hände tuffa grejer.
Det kokar ner till det. Ja, det är tilliten det som är grunden.
Det är verkligen det kokar ner till. Och sen en sak som jag verkligen vill lyfta in för er som funderar på att bli självstående, det är det här med orken.
Mm.
Alltså det är en jäkligt stor grej att vara förälder själv. Det finns väldigt många saker som jag upplever är svårt att få andra som är flera i sitt föräldraskap att förstå. Alltså att man är liksom väldigt låst till sitt hem.
Mm.
På ett sätt liksom. Man har kommit och det, jag var ju väldigt tydlig med när Liv var liten att nej, men jag är inte alls låst, och hon följde med överallt och så här, för att hon var superenkel och hon var nyfödd och jag kunde ta med henne överallt och hon kunde vara liksom ligga i sin vagn och sova på nätterna överallt och liksom.
Mm.
Men det är lite annorlunda nu. Det är väldigt, väldigt mycket liksom, men man har gått och handlat och lagat mat och lagt henne och så bara nej fan, jag har inte det här.
Mm.
Då kan man inte bara gå och handla det.
Nej.
Man kan inte lämna hemmet.
Nej.
Jag kan inte bara gå ner i tvättstugan och skölja ur ett kräklakan.
Mm.
Utan det får ligga kvar hemma och
i
gotta
basken.
Sig. Ja. Alltså det är liksom massa sådana där saker. Så det behöver man liksom, och det har jag ju löst helt superunderbart genom att ha helt fantastiska grannar. Jag har aldrig umgås med en granne i hela mitt liv. Nu är jag jättenära vän med alla mina grannar.
Så du skickade dina kräklakan med dem?
Nej, de får vara med Liv. Så jag får ta hand om kräklakan. Nej men och liksom möjligheterna till att jag kan springa iväg och sådär liksom.
Ja, men
det händer inte jätteofta, men det handlar ju också om lite så här, om man fastnar i så här, hur fan ska jag lösa det här, jag är ju helt låst här.
Mm.
Då blir det en jättebegränsning, så man måste liksom mota det där hela tiden.
Mm.
Jag brukar ju ibland tänka så här, tänk om jag nu bodde ute på landet själv i en liksom stuga, alltså hur skulle jag göra det här då?
Mm.
Sådär. Så Så att liksom för, och det är ju olika för vem man är. Mm. Men jag är ju väldigt beroende av andra människor och måste hela tiden se till att jag har dem. Människan runt omkring mig. Och det är inte de som jag tänkte mig innan. Så jag måste förnya det hela tiden. Och då måste man ju veta att man kan det och att man är bra på det. Att man vågar det. Liksom, jag kan bygga nätverk och jag kan be om hjälp.
Mm.
Utan att ha en stor skamhatt på mig. Och det är väldigt många som har det. Så många, jag träffar ju många som känner att de har ett för begränsat nätverk. Och som känner sig ensamma i sitt föräldraskap. Så det är ju risker med att vara självstående.
Men jag tänker på en ganska stor puck i det där. Som jag tänker på när det kommer till självstående. Det är att om du skulle bli sjuk.
Mm.
Om du skulle, men till exempel.
Behöva lägga sig in på sjukhus.
Lägga sig, ja, eller få psykisk ohälsa.
Ja, verkligen.
Alltså inte helt. Helt omöjligt. Nej. Liksom.
Så min, det här kanske någon inte kommer att hålla med mig om, men för mig så blev det ju väldigt viktigt att hon fick tidiga andra anknytningspersoner.
Mm.
Och då, jag tänkte faktiskt utifrån hela vägen om jag skulle försvinna, alltså om det skulle hända mig något, om jag skulle dö. Hur, var skulle hennes trygghet finnas?
Det är intressant ändå, för de punkterna som du tar upp, de är ju å ena sidan motsatta till det som jag säger.
Ja,
men det som är det gemensamma är ju ändå att det handlar om att vara flexibel och inse att du måste ha tillit i grunden, antingen till dig själv eller till den andra.
Mm.
Och att saker och ting ändras och att det finns inga facit.
Exakt.
Utan det är som grundpremisser som måste finnas där.
Mm. Och det är ju som vi har pratat om massa gånger förut, som det här med den psykosociala utredningen.
Mm.
Att man måste se till att man är rustad.
Mm.
För det som komma skall. För det är en massa saker.
Mm.
Sen tänker jag också det här med om man lyfter in det liksom barnperspektivet utifrån att, att vi för in barn i en icke-normativ värld. För det är ju en risk att man liksom väljer icke-normativitet åt sina barn. Och där kan vi, för vi också in andra icke-normativa familjebildningar som vi inte har pratat om nu, men samkönade och som det finns väl. Vi har ju också benämnt tidigare att det är icke-normativt hur man har kommit till och att man har behövt göra IVF. Olika donationer såklart är ju icke-normativt. Och där tycker jag att man måste tänka att man som förälder har ett, alltså man är ju förälder som vilken förälder som helst för det första, så där finns ju ingen skillnad, men jag tänker att man har ett extra ansvar som förälder i någon form av icke-normativitet, att barnet har kommit till på ett icke-normativt sätt eller lever i en icke-normativitet, vad det kan få för konsekvenser. Och då tänker jag att man som förälder då måste liksom rusta barnet för det.
Ja, det är bra. Jag tänker det här med, just det här med att man har gjort ett val som påverkar en annan person som är helt försvarslöst och inte har valt detta. Alltså det kan ju också skapa mycket skam och skuld hos dig som förälder.
Ja, verkligen.
Och det är ju det
hålla
man
på
måste
slå på sig själv för det.
Så det måste man ju ta i beaktande. Att de skamkänslorna och de skuldkänslorna måste man ju bearbeta och tänka igenom.
Ja.
Och ett sätt, precis som du säger, att förbereda barnet på att så här är det. Mm. Så här ser vår familj ut. Jag menar, bara det faktum att du är i en icke-normativ familj, bara det faktum att du satt dig utanför normen skapar ju massa implikationer för alla inblandade. Mm. En oförstående omvärld, människor säger saker.
Konstiga frågor,
diskriminering.
Mm.
Och då handlar det om att bygga på något vis ett pansar för sig själv. Det låter som att man ska rusta sig liksom, mot en hotfull omvärld. Nej, vad jag menar är att du måste liksom tänka igenom de situationerna och ha strategier för dem.
Mm.
Och även liksom ge ditt barn på samma sätt som vilken förälder som helst. Så mycket kärlek och styrka och självkänsla som möjligt är.
Mm.
Och mycket av de här sakerna kommer av sig självt om ett barn är älskat, tänker jag.
Verkligen.
Men världen är vad världen är.
Mm.
Som till, jag kommer att tänka på ett exempel när Ville, vår son, började skolan. Och jag tänkte jättemycket på det här med Eller jag var lite stressad för att han skulle bli utsatt, för att han hade två pappor.
Mm.
Och då tänkte jag, men en viktig sak det är att han i alla fall ska veta vad ord betyder. Om någon skulle liksom säga att hans pappor var, att han hade bögpappor, då skulle han inte vara oförstående och inte veta vad det ordet var.
Exakt.
Så det är ett exempel där jag liksom berättade för honom liksom om vår familj och hur den kan se ut och att vi ser ut på det här viset. Sen finns det fula ord för att beskriva det här. Det är inte okej att säga det. Men han skulle veta att de orden fanns. Så att det, så han inte skulle vara oförberedd om det skulle hända. Och det känns kanske knäppt att man ska behöva göra det. Men det är på något vis en...
Tycker det är att ta ansvar.
Ja, jag tänker också att det är det.
Jag tycker där får man ju också gå till sig själv och välja. För mig blir ju en del av det ansvaret att fortsätta utbilda. Alltså att jag liksom har någon form av utbildningshatt på mig i alla lägen och utbildar förskolepersonal och människor jag möter och på middagar och det passar ju inte alla. Alltså jag tycker man som förälder har ett ansvar, precis som du säger, att förklara för barnet, få barnet att förstå. Det är ju inte samma sak som att ha en utbildningshatt mot hela omvärlden.
Nej.
Och det är ett val som jag har gjort och du gör, men som kanske inte alla andra gör. Full respekt för det. Men du som inte vill göra det på det sättet kanske hittar någon annan strategi för hur du vill liksom vara med och påverka och skapa förutsättningar för att ditt barn ska vara så icke-normativt som möjligt. Alltså det vill säga liksom förändra normen är det ju.
Ja, sen är min erfarenhet alltså rent personligt att barn är ju väldigt fördomsfria.
Precis, min nästa tanke. De bryr sig inte strunt om det här.
Nej, vem är du? Vad gillar du?
Så är det ju verkligen. Och sen så tänker jag, om man liksom ser till den forskning som finns om donationsbarns känslor och sånt där, så får man ju liksom som förälder vara medveten om det, tänker jag. Hela tiden följa med, läsa på, desto mer forskning det kommer, var kommer de ifrån. Det som jag vet hittills liksom är ju det där med att det är inte bra för barn att få reda på icke-normativa grejer eller familjehemligheter sen.
Nej.
Sent liksom.
Exakt.
Utan för in allt från början.
Ja. Ju tidigare desto bättre.
Ja. Men för att summera hela det här avsnittet så tänker jag att risker med icke-normativitet, att sätta ett barn till världen på ett icke-normativitetssätt. Dels så finns det risker för barnet som man måste tänka igenom. Alltså utifrån barnperspektivet. Men sen finns det risker utifrån hur det blir för en själv, utifrån vem man är.
Framförallt så måste du utveckla strategier för hur du ska hantera den där situationen.
Exakt.
Jag håller med.
Det är så fint, Jonas, när du kommer hit.
Ja.
Snart är det jul. Då kommer du tillbaka någon gång där vid julen.
Det gör jag gärna.
Så skicka in frågor. Eller om inte annat, skicka en julhälsning till mig och Jonas.
Ja.
Vore inte det mysigt?
Jo, det vore så härligt.
Hörni lyssnarna, gå in och skicka julhälsningar till mig och Jonas. Det vore ju helt fantastiskt.
Så fixar jag glögg och pepparkaka.
Kanske ni kan komma med tips till andra lyssnare också. Vad har varit ert bästa knep att ta sig igenom jul och högtider? Så kan vi dela det med andra lyssnare.
Bra idé.
Eller hur?
Ja.
Älskar ni att få sådana spontana idéer.
Ja.
Och skicka ris och ros, frågor och era bästa tips för hur man tar sig igenom julen. Och julhälsningar till mig och Jonas. Det är det viktigaste. Eller hur, Jonas?
Då kanske vi lovar att vi sjunger en julsång då.
Oh, det kommer vi inte göra. Men vi kanske kommer tralla en liten jingel.
Ja, en jingel. Ja, bra idé.
Jonas, tack snälla, snälla för idag.
Tack snälla.
Jag älskar när du kommer hit. Lyssnare, vi ses om en vecka.
Hej då. Hej då.
Hej, hej.
Hi. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.